Hallå där.
Ja men hej.
Hej. Vad du låter lite busig idag.
Ja, jag har supermycket energi idag.
Ja, var kommer den ifrån? Vem har sparkat i röven?
Ja, det är väl du faktiskt.
Jaha.
Vi var och tränade nyss.
Ja. Nej men det är ju så. Jag vet i alla fall, du blir ju mest effektiv på kvällen.
Mm.
Liksom när du jobbar och vad du än nu ska göra, så är det på kvällen som du är mest effektivast.
Och kreativast.
Ja, och kreativast. Du kan typ stanna uppe 2 på natten och bara, du, jag fick en idé igår. Ja, 2 på natten. Det är där du får alla dina idéer.
Och sen bara, oj, jag ska upp 6 på morgonen.
Ja.
Nej, men alltså, vad jobbigt det blev nu.
Ja, men det är bara hur kommer det sig liksom? Att... Men det kanske är för att allting är så tyst då. Det är ingenting som stör. Alla andra sover. Det är liksom ingen som...
Nej, det är min bubbla. Mm. Du vet. Då går jag in i min bubbla och då kommer alla tankar.
Mm.
Och det, all kreativitet. Och det är oftast då jag skriver saker. När jag skriver av mig.
Ja.
Det är...
Ja, men det är häftigt det där att just... Och idag så testar vi ju... Typ för första gången tror jag. Att spela in sent. Klockan är ju 8:30 på kvällen.
Ja.
Och vi har tränat. Vi har energi. Så ja, men det känns bra faktiskt.
Adrenalinet är upp över öronen.
Ja, så är det. Innan har vi ju spelat in efter jobb. Och efter, alltså
före jobb.
Ja, före jobb när man är lite slut eller... Men jag tänkte på en sak som vi pratade om här om dagen.
Mm.
Det var ju att väldigt många fokuserar på slutet. Mm. Alltså att man tänker, ja men vi väntar på det ekonomiska systemet. Vi väntar på att allting kommer ut. Och man bara väntar, vi väntar och väntar tills allting kommer ut. Så att allting kan bli normalt, så allting kan bli okej. Men det är bara, hur ska man tänka där? Ska man fokusera på slutet? Eller ska man ta dag för dag? Eller, för vi vet ju lite grann hur det kommer bli. Och då är det svårt att undvika att tänka så också. Hur tänker du?
Jag tänker lite som, jag har ju varit gravid 3 gånger.
Ja.
Och till slut så vill man bara att ungen ska pluppa ut.
Mm.
Lite så känner jag kanske. Som att vi har varit havande så länge här nu. Så nu får det med sagt komma ut.
Ja, ja men precis.
Ja. Nej men du och jag pratade igår om. För då, du har ju haft mycket idéer. Och liksom, ja, men vad vill jag jobba med? Vad vill jag bo? Vill jag starta eget? Hur kan jag hjälpa andra människor? Du har så här massa idéer. Mm. Men sen kommer en punkt. Då man kan inte bara liksom. För du har ju nästan 1,5-2 år kvar.
Mm.
Innan du är färdig
utbildad,
liksom. Färdig indoktrinerad, som vi kallar det här.
Ja.
Yeah. Och då är det så här att varje dag just nu är ju ditt liv.
Mm.
Så ibland säger man så här, ja, men jag ser inte skogen för alla träd. Så varje träd blir en skog när de står ihop. Och så är liksom varje dag är ett träd. Alla de här träden tillsammans, alla dagar av ditt liv, det är ju skogen. Mm. Det är ditt liv.
Mm.
Så om du inte lever idag med allt det du har liksom, att förvalta och alla spännande saker du gör, utan du bara tänker på att ja, men typ det var bättre förr eller när jag är färdig då ska jag göra det. Precis som att ditt liv inte är just nu.
Mm.
Då, vem ska då leva ditt liv idag liksom? Så man ska liksom njuta utav varje dag. Man ska verkligen... Alltså, jag tänkte på den sista samurajen.
Mm.
När de dricker te så liksom gör de som en ceremoni av det. Liksom, och så bara tänker de så här, nu dricker jag te. Och så dricker de te.
Mm.
Eller typ, nu går jag ut med hunden i skogen och så bara är man där fullt ut.
Mm.
Istället för att bara, nu ska jag bara cykla till jobb. Och då är det precis, istället för att bara, nu cyklar jag här.
Ja, men precis. Ja, men som du sa, eller så bara klunkar man i sig vatten och man bara liksom stressar igenom allting. Och man tänker egentligen inte igenom vad det är man gör.
Nej.
Alltså så.
Nej.
Utan...
och det är bra om man tänker vad man gör.
Ja, och liksom fånga varenda ögonblick. Och det är det jag också tror med jobb, skola, allting, att en del har svårt att... Ja, men de kanske gör provet. De gör ett samhällsprov. De går i 8:e klass, säger vi.
Ja.
Men så glömmer de bort det. typ 2 veckor efter.
Ja.
Och det är nog för att man inte har...
Det är så ointressant.
Nej, men också...
Det var ett dåligt exempel faktiskt.
Ja.
Okay. Ja, men
det var ja. Bara, alltså, det kan vara på jobbet att du går en internutbildning, alltså vad som helst. Alltså, ja. Vad som helst.
Någon... Det där var lite mer vuxligt.
Ja. Ja, men exempelvis. Och det kan ju vara kanske för att man inte, ja men nu sitter jag här och du vet verkligen fokusera och verkligen fånga varenda ögonblick till fullo. Alltså hänger du med vad jag menar? Ja, det är svårt att dra något sånt exempel, men alltså jag säger bara en sak. All utbildning är ju inte alltså dåligt.
Nej, och alla filmer är inte dåliga.
Nej.
Alltså många filmer kan ju faktiskt ge en tankeställare och sen händer någonting i en så att säga.
Ja.
Eller det kan vara ett möte med en människa som på något vis förändrar
alltså det är ju mer upplägget alltså, i både grundskolan och gymnasiet och på universitetet och många skolor. Det är mer upplägget som kanske inte funkar och en del saker är inte sanning, absolut. Men till exempel...
Vänta nu här. Tycker du inte korvstoppning funkar? Och att du har så mycket så du aldrig hinner tänka? Är det något dåligt eller?
Ja, det är jättedåligt.
Okay.
Ja, och det är hemskt alltså för ungdomar. Ja, men du vet, så är de har gått ut 9:e klass, är ambitiösa nog att gå liksom, ja, men juridiklinjen eller att gå natur eller tekniklinjen på gymnasiet. Och så blir det så mycket så de hinner liksom inte ens skapa relationer eller träna. Man hinner inte med någonting och då har man inte... Eftersom man har haft så mycket att göra och man kollar tillbaka på gymnasietiden. Oj, jag hade inte alls kul om de här 3 åren. Det där bara förstörde mig. Ja, men så kommer du upp så kanske du vill plugga. Du kanske hade drömt att bli doktor. Det var därför du gick natur. Nej, men då sket du i det. För det var så himla jobbigt i gymnasiet. Så jag tycker upplägget är väldigt... Men alla utbildningar är ju inte dåliga. Det finns ju många praktiska utbildningar. Mm. Som faktiskt är bra, där du liksom...
Ja, men lär dig klippa hår eller elektriker och så. Jo, men alltså det finns ju... Alltså mycket utav det här kan vi ju behålla och så. Problemet är väl kanske bara att det i grunden bygger på en lögn.
Hur menar du?
Ja, men alltså det här med skatt och pengar, vad pengar är och liksom ditt arbete. Jag menar, hur mycket blir över liksom mot ja, men det har vi ju pratat om mot när mina föräldrar liksom det blir ju ett ekorrhjul alltså handlar livet om en fin titel, handlar livet om att bara kunna sätta mat på bordet, alltså ja, vi kämpar ju hårt alltså.
Ja, men det gör vi verkligen och vi pratade ju också om det att ja, men när vi alla dör. Det är inte så vi kommer ta med oss karriären. Det är inte så vi kommer ta med oss pengarna. Förstår du?
Nej.
Det är någonting som alltså förstår du, det är bara pengar. Det är ingenting som vi tar med oss. Istället, ja men kanske ha ett någorlunda med lön och så har du det jätteunderbart hemma med din familj. Du tränar, du gör det du älskar och det kanske inte är jättebra men ja men det är helt okej liksom. Istället för att du liksom har alla pengar i världen och du har bara kämpat dag för dag för dag och så har du liksom inte mycket kvar ändå liksom.
Jag pratade med en som skulle gå i pension idag.
Ja.
Och hans titel, apropå att man inte kan ta med sig sin titel till himlen, så var han väldigt glad att han slapp ta med sig sin titel till pensionen.
Uh-huh.
För han var typ Deputy Global Operation Manager någonting mer. Ja, och så säger jag så här, är det inte jobbigt om folk inte hör vad du säger och så får du upprepa den där. Och han bara skrattar. Han bara, jo det får de inte fråga en gång till. Så han sa, det ska bli skönt att slippa säga det när han matar duvorna i parken.
Men det står ju också så i Bibeln att pengarna här är inte från himmelriket utan det är ju
från jorden och
från
det här
kejsaren
systemet.
Här liksom.
Ja. Alltså det där är ju en liknelse du försöker det på.
Ja.
Det går så där.
Ja. Men ja, jag...
Nej, men det kommer från Bibeln och så var det de försökte lura Jesus och så sa de det att ska man verkligen betala skatt?
Ja.
Ja, och då sa han ge mig en peng och så var det kejsarens bild på den.
Ja,
då sa han, ja, där ser. Ge kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud.
Ja.
Och det är så här, vi är ju i det här systemet. de pengar vi har på banken, det är ju inte våra.
Mm.
Utan det är ju liksom en del av det här systemet.
Mm.
Och det är lite där vi känner så här, vi vill inte vara i det här systemet längre.
Nej, nej men exakt. Man känner liksom att, alltså förstår du, jag försöker ändå hitta, jag kan börja med mig själv liksom.
Ja, det är svårt att börja med någon annan.
Ja.
Men vi gör ju det. Vi hackar på alla andra.
Mm.
Och sen ser vi liksom inte, vi börjar inte med oss själva och bara tänker att ja, men jag behöver nog jobba på det här lite. Utan, nej, då bara, det är alla andra det är fel.
Ja, men till exempel som du berättade för mig att om det skulle bli en diktatur, alltså det är inte många som blir jätterädda. Liksom, vi är fortfarande liksom glada att vi är här.
Men jag sa det där mycket roligare än vad du sa.
Ja, okay.
Jag sa ju att de kristna är de första foliehattarna.
Ja.
Och om vi säger att du ska införa diktatur, då vill du ju skrämma livet ur folk.
Mm.
Ja, precis som de vill skrämma oss foliehattar nu. I det här The Great Awakening. Och då är det så här. Då kommer någonting så här. Nu kommer vaccinpass. Och så bara, vi bara skämtar. De kan liksom inte skrämma oss. Utan vi bara skrattar åt det. De blir ju tokiga.
Ja.
De vill ju. Nu ska ni vara rädda.
Mm.
Nu kommer liksom moronic här. Mm. Och vi bara skrattar. Ja. Och det är precis så. Du vet i Kina när de förföljer kristna. Ja men vad gör de då? Ja, de typ sjunger lovsång och halleluja.
Mm.
Ja, det är ju jobbigt att försöka kuva dessa människor som bara har hopp. Så länge vi har hopp, alltså vi är helt obevinnliga.
Mm.
Och så det som vi gör jättemånga i den här vaken, alltså det är så mycket humor.
Mm.
Alltså det sticker i ögonen på de här som vill försöka skrämma oss. Vi bara skrattar ju.
Nej, men alltså du vet, det kanske är den här podden att amen, en del kanske inte tror att vi tar saker på allvar. Och jag vet inte alla som tänker och så.
Men vi har inte fått så mycket sån feedback.
Nej, men det var någon gång som någonting. Men det är inte mycket alls. Men det är bara liksom, ska jag sitta här och ha en tråkig ton? Och, alltså, jag menar, jag vill ju vara ett ljus till alla som är i min omgivning.
Ja, men du är ju så här glad. Det är ju det som är problemet.
Ja, jag är mig själv. Alltså, så här är det. Jag är mig själv här. Och jag kommer inte ändra på mig själv för den personen vill ha den och den. Alltså nej, nej, nej. Utan jag är här för att prata om mig själv. Och liksom att kunna ja, men och utvecklas och liksom och så. Och sen kan ju vi vara lite skämtsamma och galna och säga... Jo, ja.
Men alltså, vi har ju pratat i nästan 30 timmar. Det här är ju avsnitt 30.
Ja.
Och från början tänkte jag så här, men vad ska vi prata om?
Ja.
Och jag kan säga, vi hinner ju inte med, när vi har skrivit så här lite vad vi ska ta upp. Vi hinner ju aldrig med en tredjedel av det.
Nej, alltså det, du vet, vi har ju liksom vad vi ska ta upp, länkar, vi har grejer. Men... åt något höger och vänster så blir det alltid på något annat spår.
Men du, apropå att vara lättkränkt,
ja,
så är det ju nu lite nyheter här då. Det är i Enköping. Då är det allvarliga kränkningar. 500 soldater skickas hem. Och då är, det här är alltså värnpliktiga.
Mm.
Och då är det så här, samtliga 500 värnpliktiga har akut skickats hem från sin utbildning på ledningsregementet i Enköping. Detta då soldaterna utsätts för allvarliga kränkningar. Det ska handla om brist på mat, bestraffningar, vulgärt språk och värnpliktiga som tvingas delta i aktiviteter trots sjukdom och skador. Ja, det är ju allvarligt. Och det var någon med hjärnskakning här. Men alltså 500 blir hemskickade.
Mm.
Tror vi på riktigt att typ på 70-talet, 80-talet, att det här hade kunnat förekomma? Det här är ju samma tendenser som i skolan, att du får knappt säga till eleverna för då får du liksom arga...
Men hände det här på 70-talet att de skickade hem?
Nej, det hade ju aldrig hänt då.
Nej.
Nej, och jag menar, då var det ju bestraffningar i skolan och alltså, då lydde man ju, man hade ju respekt liksom. Mm. Nu är det så här, om vi säger att läraren säger till.
Mm. Ja, då kommer föräldrarna.
Ja, då kommer föräldrarna. Ja. Det är liksom så, det är så lättkränkt va, i den här PK-korridoren. Så... Men jag menar att de skickar hem 500 pers.
Mm.
Alltså det här är nästan lite för bra för att vara sant.
Mm.
Så jag menar,
men vad tror du det är då?
Ja, jag tror inte att det är detta. Det här är något...
Men vänta, så de blev kränkna. Gick de självmant därifrån eller blev de hemskickade av någon annan?
De blev hemskickade.
Mm. För det är precis som du säger att...
Men de måste ju få samtalsterapi, tycker jag.
Nej, men alltså det har blivit väldigt mesigt idag. Och att,
ja, men, liksom, förlåt, nu skrattade jag på fel ställe. Jag, alltså vissa utav de här grejerna som det stod är givetvis allvarligt. Jag skrattade inte åt, det är klart att man ska behandla sina medmänniskor med respekt. Men lumpen handlar ju om fostran, va?
Ja.
Och jag menar, om du skickar hem 500 personer,
mm.
alltså det här är något annat. Det här är ju, det kan ju inte vara sant. Alltså.
Nej, exakt. Men det du sa där om liksom barnen och respekten och sånt, för att jag är ju själv tränare på fritiden. Och jag tycker det är så kul att motivera barnen och bara, men det är någonstans där de har brist på respekt idag och är lite bortskämda skulle jag säga. Nej, alltså om man säger till, ja, men ändå där, för där är det en väldigt så auktoritär miljö. Så då lyssnar de ändå, men det är fortfarande att de är vana, alltså i skolan och överallt, att de kan vara lite lattjo lajban liksom. Och, barnen behöver komma till, ja, men kampsport och så, få lära sig riktig respekt. Att inte göra massa grimager när man pratar med instruktören. Att inte liksom prata i mun. När jag som lärare, instruktör eller vad det nu än är, när jag pratar så är du tyst och du avbryter inte mig och gör massa andra grejer. Utan den här respekten för äldre, den har, alltså jag vet inte vad som har hänt med barnen, men det är... De är helt upptagna i sitt tv-spel och mobil och allting annat. Och den här musiken alla barn lyssnar på, det är helt sinnessjukt.
Jo, men jag kan tycka, alltså, på jutsun då, där lyssnar de igen och de är där för att lära sig. Det är inte så många som är där för att deras föräldrar har tvingat dem.
Nej,
och då tar de liksom det.
Ja.
Och jag menar, så har det ju varit med lumpen också. Man har ju vetat att det har varit tufft.
Mm.
Att det är en tuff träning.
Mm.
Och att det är, du ska liksom lära dig att kunna hantera stress, press. Alltså du ska ju kunna försvara det här landet.
Mm.
Och då brukar ju man kunna ta mer.
Du menar att de har blivit mesiga då? Liksom?
Ja, alltså då är det så här helt plötsligt. Oj, nej, men nu sa han så, nu blev jag lite ledsen. Eller så här. Alltså, nu finns det ju olika nivåer på detta.
Mm.
Men vi pratar ändå om att de skickar hem 500 pers.
Men då får vi ju ändra om hela utbildningssystemet. Då kan det ju där bli något, ja men gör 5 armhävningar. Nej, jag vill inte. Nej, okej. Okay. Ja, men absolut. Ja, men så blir det då.
Bädda sängen. Ja. Nej, jag vill inte.
Ja.
Okej, okay, gå upp 5. Nej, jag vill inte.
Ja, jag känner mig kränkt.
Ja, men du, det är fler som är lättkränkta.
Jaha.
Ja, det är personal flyr Socialdemokraterna i Bryssel. Alla mådde dåligt.
Jaha.
Ja. Sjukskrivningar på löpande band. Personal som mår dåligt och känner sig mobbade av politikerna. Allt fler personal hos de svenska Socialdemokraterna i EU- parlamentet överger sina jobb på grund av arbetsmiljön.
Mm-hmm.
Det känns lite mobbad, ja. En medarbetare i den svenska S-delegationen i EU-parlamentet ringer sent på våren 2021 till SVDs Brysselkorrespondens och vill träffas på en hemlig plats för att prata om arbetsmiljön inom delegationen. Medarbetaren berättar att allt fler av delegationsanställda, assistenter, administrationsstab och andra antingen har sjukskrivit sig eller lämnat sina jobb i EU sedan valet 2019.
Mm. Jaha.
Vad handlar det om då?
Kan du läsa om den sista meningen som du sa?
Ja, det är ju alltså att allt fler av delegationens anställda har antingen sjukskrivit sig eller lämnat sina jobb sedan EU-valet våren 2019.
Ja,
så att de känner sig lite mobbade, så de säger upp sig eller blir sjukskrivna. Så att de bara lämnar.
Mm-hmm.
Så jag vet inte ens hur många de är kvar där. Men,
jag tror inte det är hela sanningen heller varför de...
Nej, det är väl så att man... det är suicide month helt enkelt. Mm. Nej, men du vet, alltså, man bättre fly än illa fäkta, eller hur säger man? Hur sörplade du?
Bättre fly än illa fäkta.
Ja, har du aldrig hört det uttrycket?
Du har säkert sagt det någon gång, men det är ju ingenting man...
Jo, det är någonting som man säger och så... Sluta drick!
Okej.
Okay. Ja, så det är någonting som man säger.
Mm.
Bättre fly än illa fäkta.
Mm.
Och det betyder så här att... ja, du fattar väl... Fattar du?
Alltså, nu när du kopplade till sammanhanget, ja... Alltså bättre att fly än att ta fighten.
Ja, för de kommer inte vinna den, de vet ju det.
Ja.
De vet ju att det här barkar ju åt skogen.
Mm.
Ja, och så skyller de på mobbing. Men nu är inte jag oempatisk här heller.
Nej.
Eller omedkänslig. Utan jag förstår ju att man kan känna sig mobbad. Så att det är ju inte så, om det är någon som mår dåligt här så ber vi verkligen om ursäkt. Men det är ju ändå... Nej, men alltså, det är ju ändå... Vi måste vara lite PK här.
Ja.
Ja, men det är ändå så här, det här var ju i en hög omfattning som folk slutade.
Ja.
Och de ser ju att det är ett sjunkande skepp helt enkelt.
Mm.
Och vem vill vara kvar på ett sjunkande skepp?
Ingen.
Nej,
skepp ohoj! Man över bord.
Ja, hela regeringen över bord.
Ja.
Hela politiska systemet över bord.
Ja.
Hela finansiella systemet över bord.
Mm.
Jag tycker att nu är det liksom time to shape up här. Så här lättkränkta kan vi inte vara.
Nej, alltså det är faktiskt helt sjukt. Alltså hur... Alltså de hade inte klarat av en endaste dag i någon hård situation. Tänk så kommer man till någon konflikt någon dag som man behöver hantera. Eller att man träffar på någon jättejobbig människa på jobbet eller ute på stan. Och så ska du bara backa undan. Nej, men stålsätt dig lite. Ha fötterna på jorden och alltså, bli lite stark inombords. Och bara ha en bra självkänsla. Att bara, jo, jag klarar detta. Alltså för att vi behöver disciplin. Vi behöver en miljö där vi kan liksom...
Du vet, moronic, det är ju ett anagram för omikron. Den här nya varianten som man kan utläsa då genom att vi har 10 olika PCR-test som kan utläsa precis vilken typ av variant det är. Nej, det har vi inte. Men i alla fall, då skriver jag så här: It's been 2 weeks and omikron has killed fewer people than Alec Baldwin. Du vet, Alec Baldwin, han dödade igen där som under filminspelningen.
Ja.
Ja. Och då säger jag att nu, då står det så här, nu har omikron varit igång i 2 veckor och den har dödat färre personer än vad Alec Baldwin har gjort. Och han har dödat en. Ja. Nej, men det här är ju en väldigt, väldigt mild variant, va? Och sen säger Matti Sellberg, våran favorit, så säger han så här, ja, men... den är ju väldigt mild då om man har vaccinerat sig. Men den är ju lika mild om du inte har vaccinerat dig.
Ja.
Det säger de i Sydafrika, för de blir ju tokiga på när liksom WHO håller på att gå ut. Så de har ju gått ut så här, håll inte på, den här är jättemild.
Mm.
Alltså det är typ lite huvudvärk.
Mm.
Lättkränkt.
Ja.
Helt enkelt. Ja, och då, nu är det moronic här som, och det är ju, kommer ut artiklar varje dag nu. Att det är liksom 50 trippelvaccinerade danskar som fick omikron. Ja. Men du måste ta första dosen nu.
Ja. Fast den inte fungerar. Och så måste jag ta andra och sen tredje.
Ja, ja, och den hjälper ju inte heller ju.
Nej, men varför ska de försöka pusha mig för att ta första när inte den fungerar? Och andra... Nej, inte det heller.
Ja, men det har vi försökt reda ut. Det har vi inte lyckats med.
Nej.
Men Dr. Ellie David, då skriver han så här: COVID is a deadly pandemic. It killed science, logic, evidence-based medicine and common sense.
Mm-hmm.
Ja, pandemin är farlig. Den dödade sunt förnuft, evidensbaserad medicin, logik och vetenskap.
Mm.
Det. Men du,
ja.
Det har han faktiskt rätt i. Du vet, vad är det som exponeras nu genom det här moronic och allt, hela den här farsen? Det exponeras läkemedelsindustrin, vetenskapen, hela vetenskapen och hela det medicinska området. Allt det exponeras ju ett enda svep.
Mm.
Och jag menar, vi har ju pratat om lite hur många som går på antidepressiva och så.
Mm.
Det är ju så här hur många som helst. Mm. Så i ett enda nafs, ja, det är inte bara ett nafs, men alltså det har ju pågått länge och orsakat liksom varannan yrkesarbetare har gått, liksom förlorat sitt jobb permanent. Det här är ju extrem fattigdom. Alltså det här är ju hemskt. Men vad det här exponerar är ju, i ett enda nafs exponerar det ju finansiella systemet också.
Mm.
För liksom, hur kan börsen gå som tåget? Hur kan det liksom ändå gå så bra när du har en hel värld som står på paus? Och de bara trycker pengar i massor. Mm. De bara liksom dubblar penningmängden.
Mm.
Men ändå går det rätt så bra. Nej, men det är liksom, det är häftigt när man tänker på det.
Mm.
Alltså det är ju liksom, det är ju inte bara.
Alltså jag ser ju mycket fördelar med det, för att många vaknade upp. Många förstod vad det var som alltså hade hänt och liksom vad som har varit dolt för oss. Och många har blivit smartare. Jag har blivit det. Och sitter på mer kunskap idag. Är mer kritisk. Tänker mer efter. Men vad säger den här personen? Hur mår jag när den här personen... Hur känner jag när den här personen säger detta och berättar det här för mig? Känns det relevant? Känns det äkta?
Ja,
ljuger personen?
Ja, precis. Du har kopplat på hjärnan.
Ja.
Och det känner jag med mig också. Det är precis som att... Du har alltid pratat om att vi använder bara 10% av vår hjärna.
Ja.
Och jag känner att jag använder mer nu.
Ja, precis. Och liksom att man kan själv pussla ihop pusselbitarna. Du vet, alltså jag känner, jag har faktiskt blivit väldigt kreativ av mig. Jag kan bara, du vet, komma på nya produkter att skapa, nya idéer, nya tankar. Alltså så mycket kreativa idéer som jag bara inte har haft innan.
Det betyder inte att de är bra då.
Ja, men alltså, men du fattar, alltså att man blir mer, du vet, öppnar upp sin hjärna. Men vad hade man kunnat göra? Vad hade kunnat förbättra världen eller den här produkten eller,
ja, men alltså, jag tror verkligen måttstocken måste vara att det måste skapa värde, så att säga. Det måste vara till gagn för det allmänna, för allihopa. Det kan inte bara vara att jag gör någonting så jag ska tjäna pengar för mig, för jag vill ha alla pengar i hela världen bara för mig.
Nej, men alltså, det är inte det jag pratar om, utan jag pratar om att man har blivit mer kreativ och alltså, att man kommer på nya idéer och man har blivit så, ja, men lite mer innovativ, alltså lite så, alltså lite smartare bara.
Ja.
Alltså, förstår du?
Ja, men jag höll med dig. Du trodde att jag inte höll med dig nyss, men jag höll ju med dig. Jag menar ju så här, att det här liksom, så som vi tänker, när man tänker utifrån att man är vaken och man använder sin hjärna och man har kopplat på sin logik och man har en medkänsla och så. Då blir det de idéer som man kommer på. Det är ju inte bara att okej, nu ska jag ta fram ett livsmedel som kommer ge folk cancer. Mm. Och jag kommer späda ut det med etanyloxid och jag kommer tjäna hur mycket pengar som helst. Mm. Och sen ska jag ha lite slavarbetare här i Kina och lite barnarbetare. Det går ju fet bort.
Mm.
Det kommer ju inte ens finnas. Alltså, om du skulle komma på en produkt, skulle du tänka så här. Ja, men okej, jag har barnarbetare i Kina. Jag använder olagliga produkter som skadar de som äter den.
Mm.
Och sen späder jag ut det med massa skit som är giftigt. Bara för att jag ska tjäna pengar.
Mm.
Liksom, och priset, det är ju din hälsa som äter det. Och deras hälsa som jobbar för dig.
Mm.
Det är det, va? Mm. Men om du kollar på H&M, om du kollar på Wallenberg, liksom Ericsson och alla de här, det är ju slavarbete rätt igenom. IKEA, slavarbete. Det är liksom, om du och jag skulle sitta och komma på en idé, eller om du skulle komma på en idé, du skulle aldrig någonsin få för dig att bygga en affärsmodell på det sättet.
Nej, nej.
Och när man ser det på det sättet så tänker man, hur sjukt är inte det?
Ja, men verkligen. Ja, men man tänker H&M, men de säljer kläder. Men vad händer bakom kulisserna egentligen?
Idiot.
Ja, men du vet, det kom ju en serie på SVT när jag kanske var 14 år. Jag kollade på den. Och då var det i Bangladesh. Men de producerade kläder och så. De fick ett ägg hemskickat på posten. Hennes son, hon hade...
Det han ruttna.
Ja, och det han ruttna och de filmade och allting. Och så hade hon en son hemma och ja, men han fick ju typ ingen mat. Och sen varje morgon så hämtade de då upp i en jättestor flak, alltså ett flak liksom.
Ja. Så,
ja, och det var så sjukt för att hela lokalen, det var proppfullt och alla bara sydde och sydde och sydde. Och de fick inte dricka vatten. Och tänk, i Bangladesh, det var jättevarmt. De fick inte dricka vatten, för då hade det blivit för lång kö till toaletten. Förstår ni så sjukt det? Ja. Och de fick typ 7 kronor i timmen.
Ja.
Sjuk, alltså det är så sjukt. Och så jobbade de 12 timmar om dagen.
Ja.
Det, just de förhållandena, det är liksom...
Men det är officiellt. Alltså,
ja, ja.
Alltså det finns ju de som inte får göra annat än jobba. Och det var ju likadant under pandemin. Då kom det ju bilder liksom på de som gjorde munskydd.
Ja, ja.
Och satt ju liksom på golvet, på typ lergolv. Du vet, barn satt och... Jag menar, om det är maskar och sånt i det där, så är det inte konstigt alltså.
Nej.
Så, jag menar, då är det så här typ sanitärt och så sitter de på ett så här, du vet, lergolv.
Fresh. Verkligen typ så här antiinflammatoriskt.
Men du,
vad man nu ska säga.
Om vi pratar om vad som är politiskt korrekt, så är det ju inte politiskt korrekt att ta med forskare som på något vis är kritiska mot narrativet, eller hur?
Mm.
Men nu ska vi lyssna på någonting. Det här var nämligen efter pandemin 2009, pandemin svininfluensan.
Mm.
Och det här är från Aktuellt. Och då ska du få höra, där tog man faktiskt med en kritisk forskare.
Mm.
Det gäller skräcken för den så kallade svininfluensan som nu sprider sig över världen. Frågan är hur befogad den skräcken är och om det verkligen handlar om en pandemi. När WHO kallar en smitta för pandemi så får det långtgående konsekvenser både för samhällsinstitutioner och företag. Men ansedda forskare ifrågasätter nu själva pandemibegreppet och även den planerade massvaccineringen. För en stund sedan pratade jag med en oberoende forskare knuten till det högt ansedda Cochrane-institutet som utvärderar olika behandlingsmetoder. En forskare som är mycket kritisk till larmet som går över världen.
This one seems to be a pretty mild form of disease. So I'm not sure that I understand all this worry, but there may be good reasons for it.
But now you say it's not serious, but in Sweden, for example, we prepare for mass vaccinations. Isn't that necessary, according to you?
Vaccination in a pandemic, or so-called pandemic vaccines, well, we never know whether they'll work, because, of course, there is no target virus to test the vaccine against, usually. Pandemic vaccines and other vaccines are registered before the virus is around. And so it's a gamble whether these vaccines will work. What the evidence shows from the hundreds of studies that we have reviewed is that these vaccines have got a performance which is not very good, and they work best in healthy adults, i.e. those who've got good immune systems in the first place, and for which they usually are not recommended.
What do you do yourself to try to not get infected by this new virus?
I wash hands, I don't shake hands anymore, I keep my distance from people, and I wash hands of my children, especially when they come back from school, and I insist that my older children are not at school anymore, wash their hands continuously. And this is what is proven to work.
But you give one picture here of this flu not being so serious, but the WHO gives another picture and they call it a pandemic. What do you say about calling this flu a pandemic?
Well, it's a good point. I don't understand what a pandemic is anymore. And the reason for that is as follows. In 2003, WHO described an influenza pandemic as follows. An influenza pandemic occurs when a new influenza virus appears against which the human population has no immunity, resulting in several simultaneous epidemics worldwide with enormous numbers of deaths and illness. Sometime in May 2009, this definition changed as follows. An influenza pandemic may occur when a new influenza virus appears against which the human population has no immunity. In other words, what they've done is they've taken out the part that referred to simultaneous outbreaks, high morbidity, that's a very high number of severe cases, and mortality. So now this definition, this 2009 definition, could very well fit seasonal influenza. So I don't understand what the difference is anymore.
But who is gaining this from this altered definition of a pandemic?
Oh, the new definition lowers the threshold. It makes a pandemic now and possibly a pandemic going on for some time. And it obviously favors those who have to sell products, including research, of course. Let's not forget. And the media, as well as the pharmaceutical industry.
Tom Jefferson, forskare knuten till Korsheim-institutet alltså.
Ja du, det var då det.
Ja.
Märkte du hon inledde?
Mm.
Hon bara, så kallad pandemi.
Mm.
Ja. Och det här var ju liksom i efterhand va?
Ja.
WHO bara, ja, det här är en pandemi. Och det ifrågasatte man ju sen liksom.
Ja.
Och så
ja, men att du vet, det måste ju vara någon som är kritisk som måste få komma till tals. Det kan inte vara att alla går med på detta och hit och dit, utan det ska ju vara så i nyheter. Ja, men de är inte bunden till något politiskt. De är inte,
de har ingen agenda.
Ja, men de har ingen agenda. Du vet, det står typ så om oss på deras hemsida. Ja, men vi är inte bundna till något politiska intressen och sådana saker. Men det är de ju, för att ja, men det vet vi om. Men det är bara att man inte en enda kritisk person har fått komma till tals.
Nej.
Och det tycker jag är så, alltså det är bara bevisat på att det här är så bullshit, för att han där som pratade som intervjuades. Ja. Vad tror du han tycker om det här? Han ser ju samma spår igen.
Ja, nu allt är ju samma sak.
Men han ser ju exakt samma som fågelinfluensan, svininfluensan och så nu samma sak. Varför får inte han intervjuas igen? Och se, alltså förstår du vad jag menar?
Ja, nej men alltså, och han menar ju på då, ja men den här nya definitionen som WHO ändrade 2009.
Mm.
Ja. Då är det så att, och det gjorde de precis innan pandemin, mm. svininfluensan. Vilken slump. Vi tror på slumpen, eller hur? Mm. Slumpen, det är en...
Ja, men det hade ju gjort en sån där forskning. Till exempel, ja, men att vi tror att myndigheterna döljer någonting från oss angående corona.
Mm.
Varför får inte såna forskningar komma till tals i media? När det hände tsunami 2004, då var det ju typ mer än 70-80% som hade knappt något förtroende kvar för regeringen.
Nej.
Det fick ju komma till tals jättemycket och bara byt ut Göran Persson, byt ut hon där från utrikesdepartementet och lägg till Lotte Knutsson istället.
Mm.
Så där var det verkligen att det var hugg mot liksom, alltså så. Men idag så är det inte det. De skriver knappt någonting dåligt om regeringen längre.
Nej. Och sen är det också ja, men den här nya definitionen då. Ja, om man ska ta den så är ju vanlig säsongsinfluensa. Den kvalificerar ju in som en pandemi.
Mm.
Och då har vi ju varit i en konstant pandemi sedan 60-talet.
Ja.
Ja, precis. Men du, nu blir det hårdare tag här.
Mm.
Nu är det vaccinbevis då. Nu pratar de om och nästa vecka.
Mm.
Alltså vad är det för datum? 17-18, den veckan så att säga. Då kommer vi få reda på vad det blir då. Och här står det då att det kan införas för tåg- och bussresor.
Mm.
Det tycker jag är perfekt till jul. Alltså ingen ska ju behöva åka och hälsa på sina anhöriga och så.
Mm.
Och sen är det då privata sammankomster. Max 8 personer i ditt hem alltså.
Mm.
Det är på förslag nu.
Men så vadå om jag ska fira jul någon annanstans, då kan inte jag åka med tåg dit.
Jo, absolut. Om du har vaccinbevis. Absolut. Självklart, du är fri att åka. Men det är bara så att en så lång bussresa eller tågresa, det går ju inte.
Nej.
Nej. Och sen så får ni ju bara vara 8 personer där i Småland.
Mm.
Ja. Och så tänker jag så här, och sen är det också, nu pratar de då om affärer, handeln.
Mm.
Alltså, jag tycker inte vad ska kunna köpa mat över jul heller. Och sen tycker jag att de ska stänga Systembolaget.
Mm.
Ingen champagne till nyår. Inget sånt. Ingen glögg.
Mm.
Jag har en plan. Jag har en plan.
Mm.
Alltså vet, jag tror att det kan bli så här dumt.
Mm.
Jag skojar inte bara.
Mm.
Alltså, men jag skojar ju om att jag tycker att de ska göra det. Det är klart att jag inte tycker. Alltså det är ju ironi. Jag är ironisk.
Ja.
Ja. Så för er som är Vi har inga lättkränkta som lyssnar på det här programmet. För då hade de inte lyssnat 2 minuter.
Nej, nej.
Utan vi har tuffingarna här. Ja. Vi har liksom warriors.
The lions.
Mm. Mm. Det här är vår pack.
The som eye lyssnar, of the tiger.
Ja. Ni som lyssnar, det är vår pack. Mm. Det är liksom, och det är bara de vi vill omge oss med.
Mm.
Alltså hela flocken med krigare, lejon liksom.
Ja, ja men precis.
Det är vi.
Ja.
Ja, så vi har inga...
Nej men då, alltså, ni vet ju att vi inte är PK och vi kommer säga det vi tycker och men så kan det bli lite skämtsamt ibland.
Ja, ibland blir det nästan lite dumt.
Ja.
Men vi
jobbar på det.
Om man pratar i 30 timmar så något slinker ju ut, ja. Som är liksom lite dumt. Men i alla fall, så privata sammankomster då och butiker, tåg, buss, privata sammankomster.
Mm.
Och det ska de gå ut med då. Då var det ju Per Shapiros kusin ju. Generaldirektören för Folkhälsomyndigheten. Ja, då gör de simuleringar. Det har ju gått jättebra med simuleringar.
Mm.
Det var väl... I USA så gjorde de väl simuleringar att typ 8 miljoner amerikaner skulle dö eller vad det var. Nej, det var något helt galet.
Mm.
Eller hälften av USA kanske var. Ja, men det stämde inte i alla fall. För det var... Alltså enligt CDC så är det ju ungefär 6% som bara har covid som orsak.
Mm.
Och då är vi nere under 10 000
mm.
i ett land med 340 miljoner invånare.
Ja.
Mm. Men i alla fall, så det här vaccinbevis då, om vi säger så här. Drivmedel, el, stäng Systembolaget, inte handla, mat och sånt.
Mm.
Och... Absolut inte sitta och ha trevligt till jul eller nyår. Och ingen champagne, ingen glögg och ingen julöl. Inget sånt.
Mm.
Nej, jag kommer handla den här veckan. Alltså. Jag tror att det här kan bli dumt. Alltså. Men vet ni, vi ska skratta lika mycket ändå. För att det här är ett folkbildningsprojekt. Det här är ett syfte att väcka människor. Och nu börjar det bli lite bråttom va?
Mm.
För nu är det här på sluttampen i USA. Nu kommer allting. Och de kan inte bara gå och vänta på Sverige. Och nu får vi rycka upp oss i det här landet. För vi är typ det enda landet på hela jorden som fortfarande sover.
Mm.
Ja, och tanken var ju att vi skulle vakna upp sist. För att vi är kärnan i djupa staten. Mm. Men någon måtta får det ju vara.
Ja.
Ja.
Ja, men absolut. Men alltså... Ja.
Men nu ska det i alla fall vara en demonstration.
Mm.
Så nu får jag kanske inte åka så långt. Det är ända till Stockholm då. Men det är den 20 januari 2022 klockan 14 på Norrmalmstorg. Och då är det en demonstration. Nej till vinterdäck. Den största frihetsmanifestationen i svensk historia för ett fritt Sverige utan vinterdäck. Och det finns en grupp också.
Vad då handlar det om att?
Det är ett litet skämt.
Ja.
Men vi har ändå 11 000 anmälda. Det är inte från våran kant. Utan det är de som gör narr av våran kant. Och gruppen som kallar sammankallande här.
Ja.
Det är Flat Tire. Istället för Flat Earth.
Ja.
Ja. Flat Tire Society. Och det här ämnes, liksom vad gruppen handlar om, då är det den här dumma, jag vägrar ha vinterdäck på min bil. Lalala.
Mm.
Så att det här är en liten parodi.
Mm.
Och vet du, det tycker vi är roligt. Alltså, det här är faktiskt humor. Alltså han som har startat det här, det är precis vad vi behöver, skratta. Det här var roligt. Jag skulle kunna gå bara för att jag tycker det är så kul. Och sen har jag typ gått in och liksom gjort skrattgubbe åt andra inlägg. Ja. För jag tycker att det här är humor.
Ja.
Men jag tycker också att vi ska demonstrera för att de här däcktillverkarna.
Mm.
Alltså jag gillar inte att de tillverkar snö och ställer ut det på natten. Så vi måste ha vinterdäck.
Nej,
jag gillar inte det alls. Alltså. Nu sätter vi ner foten mot detta.
Mm.
Ja. Så att den kan vi kanske åka på om vi får åka så långt då.
Om vi
utan
får
vaccinbevis. Ja. Vad har vi mer då?
Ja, det
en headline från Aftonbladet. Du kan ha dött av covid-19 utan att veta om det. Ulf, 36 år, blev chockad. Experten sa att det inte är ovanligt. Testa här om du är död. Testpanel. 4 av 5 var hjärndöda. Så lever du utan hjärna. Carolas bästa tips. Ja.
Ja, men förstår du, det är just det. Den här kreativa grejen. Att komma på sådana grejer. Att komma på sådana skämt. Komma på sådana idéer, tankar. Den där kreativiteten. Det känns som att den har bara växt hos oss alla.
Ja, alltså, det är så kreativt. Ja. Här är en som har gjort en groda. Och så är det så här. När du är på jobbintervju och den som ska rekrytera dig tar upp din Facebook. Och så står det så här. COVID is a hoax to usher in the new world order and mark of the beast. Debate me. Wake up stupid sheeple. Ja, det är ju så att jag tror ju... Det är därför vissa vill vara privata. För de vill säga att du söker jobb.
Mm.
Ja, då vill de kanske inte att de söker upp dig på Facebook.
Nej.
Det är liksom... Det blir lite hardcore direkt. Liksom. Mm. Man vill ge den här... Du vet, de som börjar lyssna på vår podd. Mm. Första avsnittet. Det var så lite mjuk start.
Ja.
Nu är det liksom... Fullt ös medvetslös. Nu kör vi liksom all in bara.
Ja. Ja, men verkligen. Och det är bara... kul att jag som, ja, men du vet, som ungdom som har växt upp i det här bland osäkra människor, och jag själv varit osäker, och man vill liksom inte ta för mycket plats, man vill inte synas i podd, man vill bara liksom inte, nej, man vill inte skämma ut sig, det är det. Man har dålig självkänsla och man är uppvuxen, alltså, som alla runt om sin omgivning bara tänker på hur de ser ut och alltså så, sen man var uppväxt, alltså sen man var liten.
Men du, jag försöker ju skaffa mig ovänner, alltså det är ju, det här är inget skoj. Nu är det på Twitter här, Andreas Wahlström, han är då head of forecasting at Swedbank. Okej, head of forecasting, och så skriver han om inflationen.
Mm.
och så svarar jag honom så här: how do you forecast the future of Swedbank? Och så la jag upp den här artikeln från SVT.
Yeah.
Ukrainas förre president använde Swedbank i en misstänkt mutaffär.
Yeah.
Han har inte svarat på det.
Men du, alltså jag försöker få upp en länk här. Ja, ah, nu kom det upp här. Nu är det så här. Kom ni ihåg när Jimmy Åkesson bad du kalla mig nazist till Per Bolund, när han kallade dem för blåbruna.
Mm.
Och då så menar då den här artikeln på Aftonbladet, då står det Bolund, MP, Åkesson fejkade sitt utbrott. Och vad har den här artikeln för syfte då? Alltså då menar de då att Åkesson, han fejkade det här, det var bara ett spel. Och i den presskonferensen de hade när de avgick från regeringen, alltså Miljöpartiet då,
ja.
Lyssnar du?
Ja, men jag har ju klippet, jag tänkte vi skulle lyssna på. Ja. Jag har träffat han, Per Bolund.
Har du det?
Ja.
Var?
Jag var ju bolagsbevakare för Aktiespararna,
ja,
med styrelsen där. Så han kom ju dit och pratade och satt där på scen och snackade. Så då snackade jag lite.
Nej, men och det är bara typ så här, vad sänder det här ut för budskap? Jo, att det är ett spel för galleriet, att politiken är ett spel. Och det, vad leder det till? Att vi svenskar, vi kommer, alltså vårt förtroende kommer sänkas. Alltså,
ja, men det märkte vi att det var regisserat. Och jag menar...
Ja, men det är klart vad det är. Men alltså, förstår du, folk kanske inte tänker så som vi tänker nu. Liksom.
Nej, men om vi säger så här. För de som inte märkte det, då skriver Aftonbladet med eldskrift på väggen,
ja,
att det här var regisserat.
Ja.
Så på den nivån är vi.
Ja, och då förstår man att om en politik är bara... Det är bara ett spel och det är bara teater.
Jo,
bara...
men att i och med att folk inte förstår det så skriver de ut det här. Ja. För att folk förstår tydligen inte, så att man måste ta det här väldigt, väldigt, väldigt tydligt. Ska vi höra vad han säger här?
Ja.
Och så igår då så blev det en lite tuff diskussion mellan dig och Jimmy Åkesson i debatten, som ju har redan hört talats om. Men tänkte bara om du kunde utveckla, du förklarar ordet blåbrun, men vad lägger du i ordet brun egentligen?
Ja, brun i blåbrun, det står ju just för främlingsfientliga partier som ju också i Sverigedemokraternas fall är ju, har sitt ursprung och sin rot i den svenska nazismen. Och jag tycker att det är ett väldigt bra begrepp, för att det beskriver just den processen som nu Moderaterna och Kristdemokraterna och Liberalerna gör. Man öppnar dörren för ett främlingsfientligt parti. Och där ska vi komma ihåg att det var inte så många år sedan som Ulf Kristersson stod och lovade Hedifrid, en förintelseöverlevare, att han aldrig skulle samarbeta med Sverigedemokraterna. Ebba Busch stod och sa att det inte skulle hända på årtionden. Liberalerna gick ju till val under Jan Björklund på att man aldrig någonsin skulle öppna dörren för Sverigedemokraterna. Och nu gör man just det. Det är en normalisering som vi faktiskt också måste sätta ord på. Då tycker jag att blåbrun är ett väldigt tydligt och bra begrepp.
Men just brun då, det är en färg som kopplas då till nazismen. Kallade du Jimmie Åkesson för nazister?
Det håller jag inte med om, den beskrivningen, utan färgen brun tycker jag beskriver en ganska bred palett av olika rörelser, men som är främlingsfientliga och högerpopulistiska och som nu växer fram och finns i hela Europa. Och det är ju, tycker jag, viktigt att också sätta ord på de risker som den här normaliseringen innebär. När man nu låtsas som att Sverigedemokraterna är ett parti vilket som helst. Det är man inte. Man är ett tydligt främlingsfientligt parti. Man har sina rötter i den svenska nazismen. Och de partier som har lovat att inte öppna dörren men nu gör det på vid gavel, skriver i artiklar, är beredda att göra budgetsamarbeten med Sverigedemokraterna. Ja, men de förtjänar faktiskt att påminnas om att de har svikit de löften de har gett.
Jag pallade inte höra klart.
Nej, inte jag heller.
Nej. Om vi säger så här. Jag tycker att egentligen alla partier behöver påminnas om att det här är en kuliss.
Ja.
Och att de inte har någonting att säga till om.
Nej.
Och när det gäller nazismen så var det ju alla partier som samarbetade. Så det är ju den djupa staten.
Ja.
Det är ju inte ett visst parti.
Nej.
Nej. Men vi kan väl säga Socialdemokraterna, Liberalerna, du kan ta vilket parti du vill. Mm. Alla var involverade i detta. Och alla är involverade i att sälja ut Sverige till The Great Reset, till hela klimat... allt det här, va? Hela globalismen.
Mm.
Det är alla partier. Det finns inte ett enda parti som har stått upp för folket i sitt land.
Nej.
I det här landet.
Nej, men nu så, alltså det är precis som du säger, nu står det ju svart på vitt i media. Och då borde man ändå tänka, ja, men då ska jag verkligen lita på något parti. Kan man, förstår du? Nu måste ju ändå tankarna, nu måste ju ändå motorn börja sättas igång. Det har varit många motorstopp nu, men nu borde den ändå rulla iväg där på motorvägen någonstans.
Ja, men du, apropå...
Alltså jag menar, förstår du, de är kvar här i Sverige och brummar med sina bilar. Vi är ända borta nere i Sydafrika. Alltså hallå, ni är jättesena.
Ja, de är alldeles för långt efter alltså.
Ja, ja, ja. Vi har kommit jättelångt och så. Ja, ja, men så är de kvar här och kan inte, de kan inte komma upp i dragläget ens. Det är på den nivån.
Men du, apropå det.
Mm.
Vi har ju en målvakt.
En målvakt?
Ja.
I'm sorry, but yeah, okay. Ja,
du vet vad en bilmålvakt är?
Ja, men som en sån mullvad, typ.
Ja, men en som står på alla bilarna.
Ja.
Du vet, en sån målvakt som står på alla. Och sen så kommer det parkeringsböter och allting. Och det går till en person som inte kan betala. Ja. Så här var en målvakt. Nu har det kommit en corona, eller en vaxmålvakt.
Ja. Mm.
Då är det en man här i Nya Zeeland. Han fick 10 vaccindoser på en dag.
Mm.
Och då har han då tagit den liksom åt olika människor. Så han har uppgett olika namn och gått till olika sådana. Så han är liksom som en... Han kunde man då säkerligen betala.
Ja.
Ja. Och så sa han att ja, men jag heter Desiree.
Ja.
Ja, så tog han i en spruta, va? Det är sant alltså. Så vi får se hur det går för honom, men 10 doser på en dag. Och frågan är, höll han bara på i en dag? Det vet man ju inte.
Nej.
Han kanske hade hållit på med det här i en månad liksom.
Ja.
Undrar hur många doser han fick i sig.
Jag hoppas det är sån koksalt i dem han fick eller någonting.
Det är klart det är. Jag menar, det är... Ja, vänta, vad stod det här? Att anta en annan persons identitet och få en medicinsk behandling är farligt. Det utsätter både den som får vaccinationen under en annan identitet och den person vars hälsojournal visar att de vaccineras när de inte har vaccinerats. Jaha. Ja, det är klart att det är farligt. Men jag har en tanke med det här.
Mm.
För grejen är så här, man brukar ju så här individanpassa medicinsk behandling. Och det innebär ju så här, att om jag har cancer, då får jag cellgift. Men du får inte cellgift om du inte har cancer. Och du får inte cellgift bara för jag har cancer. Så man brukar liksom anpassa det.
Ja,
okej, jag har cancer och då får jag cellgift. Mm. Men så är det inte i den här pandemin.
Nej.
Utan det är one solution.
Men då skulle det vara typ så att jag skulle få det här cellgift ifall jag någon gång i mitt liv skulle få cancer.
Ja.
Men hur många sprutor ska jag inte ta då? Hur många tabletter ska jag inte ta då dagligen ifall jag skulle få...
Nu håller jag på att glömma min poäng. Ja. Om vi säger så här då. Att här har vi liksom one solution fits all.
Mm.
Så det innebär att om du... har det eller har haft det. Eller det är liksom en universallösning.
Mm.
Så det spelar liksom ingen roll att du har något. För man ser inte ens till. Utan du kan egentligen ringa till en. Jag ringde till en sån växel idag som var en sån AI-växel. Så det var som en robot som svarade.
Mm.
Du hade ju kunnat haft det. Du behöver inte ha läkare som skriver ut det här.
Nej, men de har ju löst problemet då för hela världen. Jag menar.
Det finns bara en lösning.
Ja, och det är ju fantastiskt.
Ja. Alltså det här med individanpassad. Jag menar, förstår vilken tid de sparar.
Ja, fy vad jobbigt. Då
du kan ha datorer som godkänner.
Ja, jag bara kom in och så blir du frisk. Pam, pang, boom. Nej, jag bara säger till dig en sak. Att det har aldrig varit så. Det kommer aldrig vara så heller. För vi människor, alltså vår kropp inuti, det är lite olika. Vi föds med olika svårigheter och vissa... lättare och en del föds med sjukdomar. Alla kan inte ha en och samma spruta i hela världen. Alltså jag menar...
Nej, men det hörde vi han från Pfizer ju.
Ja.
Att de skulle göra en speciell batch. Speciell liksom, inte det som man får i Europa. Och det är ju det de här afrikanska presidenterna har sagt. Du, nu har vi suttit här alldeles för länge.
Ja.
Nu kom han in och ville gå hem.
Ja.
Ja, så nu måste vi avrunda jättesnabbt.
Ja.
Men vi får fortsätta nästa gång.
Ja. Du vet, man ska avsluta när det är on top. Och nu är vi on top. Som om du är på en fest eller på middag, du ska gå därifrån när det är som bäst.
Ja.
Och då vill man inte gå. Så
nej.
Nu vill vi inte gå, men nu måste vi. Så,
ha det jättebra.
Hej hej.